8. Arbetslinjen. Över ideologin som gör oss dummare än vi är. För alla de värden den industriella åldern kan ha gett oss, glömmer vi inte vad det ville säga att som konsumenter slava åt grottekvarnen. Elin Wägner. Det är mitten på 90-talet. Jag deltar i en många timmar lång hearing i SVT om arbete. Det diskuteras om vi ska arbeta för att leva eller om vi ska leva för att arbeta. Frågan uppfattades inte alls som konstig. Tvärtom. Det var ännu ett antal år kvar till dess att arbetslinjen blev den övergripande ideologin för såväl borgerliga som socialistiska och en del gröna politiker som tappat tron på högre värden än så. Att politiker som idag befinner sig lite högre upp i hackordningen offentligt skulle filosofera över huruvida vi arbetar för att leva eller lever för att arbeta är förstås en hispig tanke. De är upptagna med att hänga upp mantran om att de ska skapa mer arbete. Ett tips kan vara att förbjuda automatiska biltvättar och ge skatteavdrag för att riva nybyggda hus och bygga upp dem igen. Varje jobb är ju att se som en lycklig tilldragelse, om vi får tro dem. Ett krig skulle skapa en massa lyckliga tilldragelser när det väl var över. Om jag minns rätt fick jag avsluta den där hearingen om arbete. Jag tror att jag avslutade med följande ord. Vi borde arbeta mindre och älska mer. Jag brukade i alla fall säga det. Det var inte så populärt i alla kretsar. Men som språkrör för Miljöpartiet var det okej att säga så. Ja, bättre ändå. Det ingick i uppdraget. Hur som helst var det allvarligt menat. Jag vidhåller än idag. Vi bör rent allmänt lönearbeta mindre. För vår egen skull. För samhällets skull. För miljöns skull. För klimatets skull. Det borde sägas, föreslås och beslutas på Helgeandsholmen i Stockholm. I det som kallas riksdagen. Det var där begreppet arbetslinje skulle få en innebörd. Året var 1914. Låt mig berätta. Arbetslinjen formas. Folket ska vara på plats. Det hade varit en varm sommar. En av de varmaste på 1900-talet. I Härnösand hade man uppmätt 32,4 grader. Visserligen hade Europas stormakter kors och tvärs förklarat krig mot varandra. Men solen sken i Sverige och strandlivet kändes trots allt gott. Året var alltså 1914. Det hade varit nyval till riksdagens andra kammare. Sverige hade två kammare på den tiden. Rösträtt till andra kammaren hade män över 24 år som gjort militärtjänst, betalt sina skulder och inte var i behov av fattigunderstöd. Män som arbetade. 250 000 män fick inte rösta. De behandlades som kvinnor. Högern hade gått bra i valet. Socialdemokraterna också. Båda partierna hade tagit röster från liberalerna som fick lämna ifrån sig posten som statsminister. En konservativ ämbetsmannaregering tillsattes eftersom kung Gustav V ansåg att så skulle ske. Det var ju ofred. Hur skulle det gå med kriget nere i Europa? Hade Sverige något försvar? Skulle Sverige få exportera varor? Hur skulle det gå med jobben? Väntar massarbetslöshet runt hörnet? Regeringen beslutar bilda statens arbetslöshetskommission. Och denna lanserade begreppet arbetslinje. Principen var, enkelt uttryckt, ingen jävel bör egentligen få ekonomiskt stöd utan att sätta sig i arbete. Nu gick det inte så illa som man trodde under kriget. Ja, människor dog visserligen. Mer än 9 miljoner för att vara noga. Men Sverige exporterade och stod i. Så arbetslösheten förblev måttlig. Men efter kriget smällde det till. I registren över arbetslösa kunde den då valde statsministern Hjalmar Branting, S, läsa att det fanns 163 200 män som stod utan vanligt arbete. Då skapades nödhjälpsarbeten, eller som de kom att kallas AK-arbeten. AK som i arbetslöshetskommissionen. AK-arbetare skulle känna sig som lägre stående. Lönen sattes till 70% av vad en grovarbetare kunde räkna med. Lägre än den inkomst en statare kunde slita ihop. Sveriges statsminister ansåg detta vara en lämplig nivå, så socialdemokrat han var. Eller om det var därför. Man, det var bara män, dikade åkrar och byggde vägar. Under åren 1921 till 1934 blev det 716,4 mil för att vara exakt. Under långa perioder arbetade de långt från sina hem, med spadar och skottkärror. Hellre många i arbete än ny teknik, om det nu funnits tillgänglig. Arbetet var nämligen en social fråga. Att människor arbetade var ett mål i sig. De disciplinerades, om inte annat. I England hade tanken om basinkomst väckts. Till för den late lär de lutherska, eller snarare de kalvinska, tänkarna i Sverige utropat. Och de dominerade, i vart fall mer än i England. För medan britterna valde en obligatorisk statlig arbetslöshetsförsäkring och ett behovsprövat arbetslöshetsunderstöd, satsade svenska politiker på just arbetslinjen. Man ansåg det inte bara vara en försörjningsprincip, utan en socialpolitisk åtgärd. Arbete fostrade en god folkstam. Den tanken stöddes av den tidens arbetsgivarorganisation, Svensk Verkstadsförening. Arbetsgivarna var nämligen allvarligt bekymrade över underklassens förmåga att hantera sin tid utanför arbetet. Den 15 december 1920 skickade man därför en skrivelse till riksdagen med anledning av att denna lagstiftat om 48 timmars vecka för vissa grupper. Man skrev att ibland de yngre elementen av arbetarna icke kunnat förmärka större intresse än förut för vare sig studier eller nyttigt arbete, snarare mindre. Och de äldre var inte bättre dem, ty dessa i stor utsträckning söka utnyttja sin lediga tid för arbete i koloniland och dylikt, vilket gav lite i jämförelse med vad vederbörande arbetare skulle kunna prestera om han fick arbeta motsvarande tid längre på sin plats i verkstaden. Folket skulle vara på plats, ja, åtminstone den del som inte levde på inkomster av kapital. Alla kan fan i mig lönearbeta. I takt med att välfärdslandet Sverige utvecklades skapades under kommande decennier trygghetssystem som byggde på arbetslinjen. Arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring. Ersättningar baserades på det lönearbete man förväntades ha. Stat, fack och arbetsgivare ansåg det vara den goda ordningen. Först ett arbete, sen viss trygghet. Och det är klart, de flesta hade lönearbete. Arbetslösheten låg i flera årtionden på några få procent. 3% uppfattades som massarbetslöshet. I Sverige arbetade vi. Om det gick åt pipan devalverade vi kronan så pass att svenska varor blev så billiga att jobben inom exportindustrin kunde upprätthållas. Självbilden fick sig en knäck när de svenska varven började gå knackigt på 70-talet. 10% av världens större båtar hade byggts i Sverige. Plötsligt byggdes inga alls. Så fortsatte det. Jobben försvann. Arbetslösheten ökade. Plötsligt var 7-8% vardagsmat. Men alla skulle jagas ut för att söka jobb som inte fanns. Vi hade ju i Sverige mutat in begreppet arbetslinje. Man kunde förresten luta sig mot svensk grundlag, regeringsformens andra paragraf, där det slås fast att det ska åligga det allmänna att trygga rätten till arbete. Inte till försörjning, utan till arbete. 1996 levererade den socialdemokratiska regeringen en proposition till riksdagen på temat "Det är viktigt att stärka arbetslinjen". Partiell arbetsförmåga skulle tas tillvara. Sjukskrivna skulle piskas för att söka arbete som inte fanns. Det handlar om uppfostran. Alla kan fan i mig lönearbeta. Det går alltid att piska fram lite disciplinering, åtminstone några timmar, för den som inte orkar arbeta heltid. Det spelar ingen roll om arbetet ger mervärde eller om det kostar att skapa arbetet. Arbetet är en social faktor, viktigare än bostad och hälsa, tycktes det. Försäkringskassan drevs dithän att de gav ut en skrift som fick namnet "Är sjukdom ett bra skäl för att bli sjukskriven?" Svaret blev nej. Något kan nästan alla göra, var budskapet. Med något menas någon form av lönearbete. Ett liv i den civila sektorn räknas inte som något. Den som inte har arbete, sjuk eller inte, får veta att hen lever i utanförskap. Hur mycket hen än betyder för sina barn, sina grannar, idrottsklubben eller kyrkans mötesplats för nyanlända. Begreppet utanförskap för den som inte lönearbetar myntades av det nya arbetarpartiets dåvarande chefsideolog, moderaten Per Schlingmann. Arbetslinjens begrepp har fladdrat genom årtiondena. Utanförskap, ge människor sysselsättning, sätta människor i åtgärder, låta människor komma i arbete, skapa sysselsättning, skapa arbete. Som om människor behövde tvångssysselsättas. Som om människor var saker. Som om fri tid var ett hot mot hälsa, förstånd och samhällets grundvalar. Det är arbetslinjen som ska säkra välfärd och trygghetssystem, sammanfattade Schlingmann det politiska läget sensommaren 2012. Att införa tillfälliga arbetstillstånd för invandrare kan försvaga arbetslinjen, meddelade Stefan Löfven när borgerliga partier ville införa sådana. Det nya arbetarpartiets och det gamla arbetarpartiets visioner hade vävt samman under ett århundrade till en gemensam trosbekännelse som står över gamla formella ideologier. Det är där vi står idag, står och stampar. På samma ideologiska fläck. Arbetslinjen är således inte ny. Men få har talat så euforiskt, nästan i religiös hänryckning, om arbetslinjen som moderatledaren Fredrik Reinfeldt gjorde 2014. Nästan på dagen 100 år efter det att begreppet införts under första världskriget. Ingen annan har lyckats få 2802 deltagare på en moderatstämma att hoppa på tre för arbetslinjen. Medan ledaren likt en pastor utropar: känner ni kraften? Nu hoppar hela Trollhättan. Nu hoppar hela Luleå. Nu hoppar hela Oskarshamn. Vi tror på den. Vi tror på arbetskraften. Fredrik Reinfeldt förlorade valet. Han ersattes av Stefan Löfven, socialdemokrat, som lanserade en app att vakna till. En väckarklocka med partiledaren som ringsignal. Partiledaren stämma ljuder som ur en megafon. Lystring! Dags att kliva upp! Kom ihåg! Framtiden byggs inte av snosare. Det fanns de som skakade på huvudet och trodde att det var sabotage. En drift med socialdemokratin. En elak hackare som jävlats på partiets hemsida. Det var det inte. Det var arbetslinjen. Hundraåringen som inte försvunnit. Vad skola arbetaren har mer fritid för? Om arbetslinjen som princip må partier, fack och näringsliv vara överens. Vad gäller arbetstiden har det varit svårare att komma överens. Första gången själva arbetstidsfrågan behandlades i parlamentet var 1856. I en motion från bondeståndets Nils Hansson begärdes att arbetstiden skulle begränsas till 12 timmar per dag för vuxna och 8 timmar per dag för barn. Ledamöterna avslog motionen. Nästa gång männen på Holmen behagade behandla frågan mer allmänt var 1919. Det var då arbetstidens längd reglerades till 48 timmar i veckan, till verkstadsföreningens, ungefär nuvarande svensk näringsliv, upprördhet. Hur skulle det gå för företagen som inte skulle kunna leverera i tid i en allt hårdare konkurrens från utländska företag? Argumenten är eviga. Och vad skulle arbetarna sysselsätta sig med på fritiden som kunde vara lika fostrande som arbetet? Den lagstadgade normalarbetstiden skulle gälla för de som arbetade på företag med fler än 5 anställda. Dock skulle lagen inte gälla hembiträden, hotellanställda, kontorsanställda och statsanställda. Jag anar nästan en lövenare. Det var grabbarna inom metallverksamheten som skulle gynnas, medan huvudparten av kvinnor som var ute på arbetsmarknaden vackert fick köra vidare med sämre villkor. Nåja, i nådens år 1970 beslutade riksdagen att den lagstadgade normalarbetstiden ska vara 40 timmar per vecka. Så är det än idag, trots att det, när detta skrivs, har gått nästan ett halvt sekel. Varje årtionde som gått sedan 40-timmarsnormen sjösattes har inneburit förändringar. Stora förändringar. Större än genom hela mänsklighetens historia, om vi bortser från följderna av världskrig och pest. Det är, för att uttrycka det lätt poetiskt, ett helt nytt tidevarv vi lever i. Samhället såg verkligen ut på ett helt annat sätt i början av 70-talet än det gör idag. Sverige stod fortfarande för 10% av världens fartygsproduktion. Det fanns inga persondatorer. Riksdagen beslöt att starta en bank som fick namnet PK-banken. 20 000 bönder hade just demonstrerat i Jönköping för bättre villkor. Karl den 16 Gustav blev kung och vänsterpartister kallade sig stolt för kommunister. Miljöpartiet var inte påtänkt. Progrörelsen blomstrade. Gröna vågen gick över Sverige, USA lämnade Vietnam och riksdagen införde 40-timmarsveckan. Som skulle visa sig vara ett beslut gjutet i betong som inte ens maskrosor tycks kunna spränga sig igenom. Smaka på orden skapa arbete och bli gärna förbannad. För de som vidhåller tanken om 40-timmarsveckan är argumenten ofta underställda oförmågan att förstå innebörden av att samhället förändrats. Det spelar ingen roll att vi nått dithän att allt fler investeringar har målet att rationalisera bort arbete. Det spelar ingen roll att vi automatiserar, datoriserar, robotiserar, effektiviserar. Allt för att öka det som kallas produktivitet. Vi ska producera allt mer med färre arbetade timmar. Lägg till det att vi skannar våra livsmedel själva, betalar våra räkningar via något som kallas dator och köper våra resor själva över något som kallas nätet. Vad då skanna, dator och nätet, hade medborgaren frågat sig 1970 om hen fått höra dessa främmande ord. Vi frigör tid, medvetet, med teknikens hjälp. Ändå ältar politikerna att den viktigaste frågan är att skapa arbete. Skapa arbete. Smaka på orden och bli gärna förbannad. Att svensk näringsliv tryckt tillbaka frågan om sänkt normalarbetstid må vara begripligt och i enlighet med arbetsgivarorganisationernas historiska värv. Att LO tryckt tillbaka frågan ter sig minst sagt absurt. En gång stod LO på barrikaderna för att arbetare skulle få mer fritid och rimlig balans i livet. Man kan rent av säga att det varit en osalig blandning av LO och Luther som genom sina värderingar hjälpt arbetsgivarorganisationer att hålla tillbaka krav på sänkt arbetstid de senaste 50 åren. Kanske Luther med viss rätt känner sig orättvist bedömd i denna fråga. För egentligen var det en annan reformator, Jean Calvin, som var mest fäst vid idén om att arbete handlade om moral. Inte bara moral förresten. Arbete handlade enligt Calvin om religiös plikt. Calvin är en god förebild för de som tappat sitt ideologiska fotfäste så pass mycket att de gjort arbetslinjen till sin närmast religiöst uppskruvade huvudtes. Smaka en gång till på orden skapa arbete. Något mer ideologiskt torftigt kan jag inte tänka mig. Bara tanken att helt friskförklarade politiker på fullt allvar hävdar att den främsta frågan är att skapa arbete är skrämmande. Det är ett intellektuellt moras, Det förekommer på tidningarnas kultursidor att en och annan ställer frågan: vad ska vi ha våra liv till? Men på den politiska och ekonomiska nivån förekommer inte frågan. Där handlar det snarare om att maximera det totala antalet arbetade timmar. Men, vilket bland annat Roland Paulsen påpekat, få ångrar på sin dödsbädd att de arbetat för lite. Och förresten är majoriteten av oss som bor i Sverige för sänkt normalarbetstid. Övergången till 30-timmarsveckan. Hur skulle det då gå till rent praktiskt att sänka normalarbetstiden? Det finns några varianter som presenterats under årens lopp. Miljöpartiet har haft sin. Vänsterpartiet har sin. Delar av socialdemokratin har haft sin. Borgerliga tänkare har haft sin. Den som gräver finner. En del är intressanta, andra yviga och en del har varit byggda på att varje minskad arbetstimme för en redan anställd ger upphov till lika många timmar för en nyanställd. På det sättet skulle arbetslösheten minskas drastiskt. Den utredning jag själv var inblandad i, som språkrör för Miljöpartiet, kom fram till att högst 40% av den frilagda tiden skulle fyllas på med nya människor. Såväl organisatoriska vinster som andra effektivitetsvinster skulle uppstå allt efter hur förhållandena ser ut inom olika sektorer. Min egen variant ser ut så här i korthet. Ändra arbetstidslagens paragraf 5 så att nuvarande 40 timmar ersätts med 30 timmar som varande normal arbetstid. Då skulle den lyda: den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 30 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets art eller arbetsförhållanden i övrigt får arbetstiden uppgå till 30 timmar i veckan i genomsnitt för en tid av högst 4 veckor. Veckan räknas från och med måndag om inte annan beräkning tillämpas på arbetsstället. Det enda som skett är att siffran 40 byts ut mot 30. Ett sånt byte över en natt skulle förstås få förödande effekter på många sätt. Det skulle uppstå arbetskraftsbrist. Utbildningsväsendet skulle inte vara anpassat. En del viktiga arbeten skulle inte bli utförda. Övertidsersättningarna skulle bli våldsamma. Det går inte att blunda för. Så övergången måste regleras. Det viktiga är att den nya heltidsnormen växer in. Övergången skulle kunna regleras inom ramen för arbetstidslagens paragrafer 6, 7 eller 8, som redan nu reglerar hur lagen ska fungera smidigt i verkligheten. I en tilläggsparagraf, lämpligen paragraf 8b, skulle kunna slås fast: under en övergångsperiod på 7 år från lagens ikraftträdande skall sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid enligt paragraf 5, 30 timmar, men understiger vad som enligt paragraf 5 i denna lagstiftning tidigare gällde som ordinarie normalarbetstid, 40 timmar, inte i lagens mening betraktas som övertid. Om kollektivavtal som anges i paragraf 3 tillkommit skall med övertid istället förstås vad kollektivavtalet anger. Kort sagt, övertid mellan 30 och 40 timmar ska under en övergångsperiod inte i lagens mening ge upphov till vare sig övertidstillägg eller tidskompensation om inte fack och arbetsgivare kommer överens om annat. Vad skulle då vinnas på detta? Jo, normen för vad som betraktas som heltid skulle utan större konvulsioner förflyttas från 40 till 30 timmar. Vilket i slutänden skulle göra det lika naturligt att tala om heltid som 30 timmar i veckan som det idag är att tala om 40 timmar. Hur dessa ska förläggas, genom 6 timmars arbetsdag eller 4 dagars vecka, bör vara en fråga mellan arbetsmarknadens parter. Men motståndet är hårt hos de som bestämmer. Ett av de mer fenomenala argumenten som ofta framförs mot sänkt arbetstid är att det skulle vara planekonomi att sänka till 30 timmar i veckan. Således uppfattas 40 timmar i veckan som marknadsekonomi. Vad är då 35 timmars normalarbetstid? Blandekonomi?